det är väldigt spännande med en person, eller i det här fallet ett par personer, som gör tvärtom jämfört med resten av världen. Man visste nästan från början att det här skulle bli en bra historia.
Är det ett försvarstal då för Sveriges coronastrategi?
Nej, det tycker jag verkligen inte. Däremot kanske det är ett sätt att förklara hur de tänkte och varför de tänkte så. Och sen så landade jag också i att de faktiskt fick det viktigaste rätt. Och det är väl det som folk har tyckt varit upprörande kanske.
Du använder en reportageteknik, en berättare som målar upp en bild av att man känner ju nästan att man lite lär känna de här centrala personerna. Mm. Berätta lite om ditt arbetssätt och hur du fick tillgång till all information som du har här.
Alltså jag började med att läsa det som alla de här människorna hade skrivit och fick en bild av vilka som var viktiga i den här epidemiologiska världen, både i Sverige och utomlands. Och sen så begärde jag ut handlingar över vilka mejl som hade skickats, och så hade jag väl en lista på kanske 20 namn eller något sånt här. Och så sen snävades den ner till att det var en 5, 6, 7, 8 personer som var viktiga i det här. Och så, ja, så läste jag allting de människorna hade skrivit till varandra under de här dramatiska veckorna och månaderna.
Hur kändes det? Fanns det någonting du överraskades av, eller var det ungefär som du hade tänkt dig?
Ja, men det som var spännande var att följa hur de tänkte och hur de skrev till varandra. Och att det var liksom, det var väldigt överraskande att de var så öppna med hur de tänkte. Och det var för att de inte fattade att någon skulle läsa de här mejlen.
Tror du de ska uttrycka sig annorlunda annars?
Ja, det har de ju faktiskt sagt också. Och det är mycket faktiskt som jag inte har med, som är liksom rena personangrepp på folk som jag tycker är lite för kladdigt att ha med.
En stor del av boken går igenom mailkorrespondensen kring Imperial College-rapporten och åsikterna som började bildas i Sverige kring den. Berätta varför den blev så avgörande.
För att fram tills den publicerades så stod ju världen och vägde lite grann. Kina hade infört det här lockdown som var en ganska ny åtgärd som inte hade något motstycke egentligen i den epidemiologiska historien. Och sen kommer då Imperial College med sin rapport som får jättestor betydelse för Storbritannien men också för USA. Och sen sprider den sig i Europa. Och den gör vissa antaganden om hur farligt det här är och hur många som kommer att dö. Och då börjar de här svenskarna, Anders Tegnell, Johan Giesecke, men också Tom Britton och flera andra matematiker och forskare som är knutna till Folkhälsomyndigheten. De börjar dissekera den här rapporten och gå igenom dess antaganden. Och de kommer fram till att den inte riktigt går att lita på. Och det är liksom ett väldigt viktigt vägskäl. Där tar Sverige en helt annan väg än resten av världen. Och sen i efterhand får man ändå säga att de hade rätt. Det är en av de här centrala grejerna i boken som jag visar, att Imperial College, de förutspådde ju 500 000 döda i Storbritannien, 2,2 miljoner döda i USA. Och så har det inte alls blivit. Och om man översätter den här rapporten till svenska förhållanden, vilket ett forskarteam i Uppsala gjorde, så skulle det inneburit 96 000 döda fram till sommaren. Och vi är inte ens i närheten av de siffrorna ens nu, 1,5 år efteråt. Så därför skulle jag vilja säga att hela den här lockdown-politiken som världen har kastats in i, den vilar på en felaktig vetenskaplig grund.
När du har gått igenom mejlerna kring och korrespondensen kring den här rapporten som hade så stora följder, vad är din bedömning? Varför fortsatte Sverige förhålla sig skeptiskt till den?
Det är ju en fråga om karaktär och personlighet, tror jag. För alla människor har liksom känt sig lite motvalls någon gång. Men, och alla vet ju också att det är rätt svårt att ha en egen åsikt länge. Vi är ju ändå flockmänniskor. Så ja, men det är en stor del av det jag ägnar boken åt att förklara. Hur de här människorna är. Att de är liksom lite mer än byråkrater. De är liksom lite alfamän, kan man väl säga. Och det är svårt, alltså det är svårt att sätta fingret på, men jag hoppas att jag ger en bild av det i boken, vad som gör att de här ändå vågar stå emot resten av världen.
Det har funnits mycket spekulationer också om den svenska folksjälen och vad, alltså ja, en svensk kaxighet på något sätt, om att man vet bättre än andra. Har du några tankar om det finns, liksom, finns det någonting i den svenska kulturen eller det svenska samhället som lett till att de har haft lättare att hålla fast vid sin åsikt?
Det som jag tror folk inte riktigt förstår om Sverige, och som vi svenskar kan inte förstå om varandra, är nog att det finns en väldig frihetslängtan. Och vi har liksom aldrig riktigt fått vår frihet ifrågasatt på det här sättet innan. Och stödet för Folkhälsomyndighetens linje tror jag beror väldigt mycket på att väldigt många svenskar värderar sin frihet högt.
Du sammanfattar i slutet av boken tre punkter som strategin handlar om egentligen. Mm. Berätta en om dem.
Det första är då att Folkhälsomyndigheten gör bedömningen att dödligheten är mycket lägre än vad resten av världen tror och befarar. Och den andra är att de här nedstängningarna kommer göra mer skada än nytta. Och den tredje är att det som kommer att bli slutet på epidemin eller pandemin är att befolkningen uppnår en flockimmunitet. Och när det gäller de två första, att dödligheten är lägre och att nedstängningar gör mer skada än nytta, så måste man ändå ge dem rätt. För dels har ju de här farhågorna om jättehöga dödstal inte inträffat. Och sen har också de mest nedstängda länderna mycket högre dödlighet än Sverige. Och jag vet att man i de nordiska länderna är väldigt besatt av att jämföra Sverige just med de andra nordiska länderna. Men om man jämför med fler länder och framförallt hela EU då, så ligger ju Sverige på den nedre halvan. Både om man räknar dem som har dött med eller av covid, eller om man jämför utifrån överdödlighet. Så det sista de inte fick rätt i, det var ju det här med folkimmunitet. Och det var ju till största delen på grund av att det kom ett vaccin så snabbt. Och där gjorde de ju en total felbedömning skulle jag säga. Att de inte såg att, eller de trodde att vaccinet skulle ta flera år.
Världen är galen, säger Tegnell där i något mejl. Är det så? Vad tycker du?
I någon mening så hade han ju rätt. Om man ser så här utifrån de här planerna och strategierna som gällde innan pandemin och jämför med hur världen agerade, så är det ju väldigt konstigt, måste man säga, om man har de glasögonen på sig. Och jag tror att om vi skulle stå här en dag i maj 2018 istället och du skulle berätta för mig att hela världen skulle stänga ner och barn i USA skulle mista ett års skolgång på grund av ett virus som sprider sig och som har den här dödligheten som den har, då skulle jag inte tro på det.